Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
God morgon!
Hej på dig!
Hej!
Hur har du sovit då?
Alltså, där, jag vet inte. Halvdant.
Jag med. Vad är det som är på gång? Är det hösten?
Nej, jag tror jag har för mycket att tänka på.
Ja. Uh-huh.
Vi ska åka till Stockholm imorgon till exempel. Och sen ska vi hålla på ta emot 3 kubik ved. Och vi ska betala räkningarna. Vi måste komma ihåg när vi åker härifrån. Vi måste, ja.
Vi måste kamma håret och skärpa till oss.
Ja.
Och så ska vi podda.
Ja, just det.
Men det är inte så, det är inte så betungande.
Ja, säger du som inte behöver göra alla sociala medier efteråt som jag har fått lära mig att göra.
Hur det gör jag ju också. Ja, det var ju fel sagt.
Ja.
Fel sagt.
Kan du överlämna Facebook till dig? Idag ska vi se hur det går.
Ja, du vet att det finns även på mitt eget Facebook och mitt Instagram och mitt Twitter. Så det finns, vi finns överallt där poddar finns.
Mm.
Eller vad det heter.
Mm.
Nu för tiden.
Vad tycker du om idag då?
Ja, dagens nyhet och dagens... Det är ju en märkesdag. Kriget, överfallskriget på Ukraina har pågått i 6 månader.
Och det är Ukrainas självständighetsdag också.
Ja, det är det. Kriget är ju... Alltså, det är ju som har hänt sedan dess. Och det fascinerar mig att... Alltså, Rysslands kännare som Christian Gärner som var med i PT idag beskriver ju också hur överraskade de är. Det finns väl en och annan som säger att de såg det komma, men de flesta gjorde inte det. Och det som har hänt tycker jag på de här 6 månaderna är att man försöker förstå, man förstår ju att människor dödas i kriget, men man försöker förstå hur landet fungerar i krig. Och idag fick man den här ögonblicksbilden att Ukraina har bestämt sig för att man ska spela fotbollsmatcher, så man gör det inför tomma läktare.
Mm.
Mitt under brinnande krig. Och jag vet inte vad det är som gör det så svårt att förstå. Jag tycker att när man tänker tillbaka på de skillningar man har sett av andra världskriget, så verkar det ju hela landet förlamat. Och jag vet inte om det beror på att det var ett senare skede av kriget.
Nej, men det var väl olika. Alltså det var väl inte så i Frankrike till exempel. Och det, hälften av landet blev Vichy-regim. Sen det, liksom det, jag tror bara att man rapporterar om det efteråt på ett mer sammanhängande sätt. Därför att det, man har liksom hela... berättelsen färdig.
Ja.
Jag tror att det är mer det. Sen är det ju en annan typ av krig som sker nu. Det är ju liksom inte... Det är ju inte så. Det är ju inte ett... Putin kanske ville göra ett blixtkrig. Men det är ju inget blixtkrig. Utan det här är ju liksom någonstans...
Utnötningskrig.
Ja, om det liksom ligger någonstans närmare första världskriget. Och vår moderna krigföring med hybridkrigföring. Så att det är ju liksom en annan sorts... Och mycket handlar ju om att vinna opinionen på ett mycket mer så än vad det var under andra världskriget.
Ja.
Så att det är ju klart att det sker på helt andra premisser. Jag läste en intressant grej sist. Det finns en brittisk veckotidning som heter New Statesman, som är progressiv vänster och mitten. Man kan säga att det är liksom vänsterns Spectator, har funnits ganska länge. Där skriver John Gray, som är en sån här gammal från början liberal filosof. Men han skrev om väldigt skiftande grejer. Det senaste han skrev nu bara i veckan, det var en stor hyllande text om Better Call Saul.
Mm-hmm.
Och om liksom hur den skildrar, alltså tv-serien. Den
på som Netflix, som följer slaviskt.
Ja, som är en spin-off av Breaking Bad. Det är liksom förhistorien till Breaking Bad. Och han skriver där liksom om hur den skildrar hur huvudpersonen, Jimmy McGill, hur han är... vilken komplex person det är. Att han liksom har olika delar och de alltid tävlar med varandra. Han går från det ena till det andra. Och, det liksom, och han menar liksom att det är en väldigt bra bild av det splittrade västvärlden och sådär. Men det var egentligen inte den jag skulle tala om. Alltså, John Gray han skriver om alla möjliga saker. Han skrev om det här senast. Dessutom han skrev om Nietzsche i Italien. Och sen dessförinnan, några artiklar dessförinnan, så skrev han just om kriget i Ukraina. Och han hade mycket bra poäng där som du var inne på lite grann om. Man försöker förstå hur länder fungerar. Alltså, det pratas ju väldigt mycket om att man försöker förstå hur Ryssland fungerar. Men hans poäng var att vi fattar ju inte hur vi själva fungerar. Och han säger att den stora frågan med det här kriget är om västvärlden vill försvara sig själv ens en gång. Och om man förstår vad som händer. Därför att han menar liksom att det har varit en sån här globaliserande liberal idé om att man är på väg i en viss riktning. Liksom.
Mm.
Det är ingen idé att prata
om. Nationerna är ointressanta.
Ja, och det är ingen idé att prata om globaliseringen och världsmarknaden och de är bra eller dåliga. För det kommer att ske i varje fall. Mm. Utan möjligtvis kan man prata om hur man ska mildra lite negativa övergående effekter.
Den nyliberala visionen.
Ja, alltså, jag vill inte kalla det nyliberal heller, för det är mycket bredare än så. Det handlar inte liksom om att några stycken i en källare har tyckt det, utan det här är någonting som Tony Blair stod för. Han var socialdemokrat och massor med andra politiker stod för. Och poängen är ju lite grann, säger John Gray, liksom att vårt stora problem med det här kriget är att vi, det är inte bara att vi inte förstår Ryssland. Vi förstår inte det här kriget överhuvudtaget, därför att vi trodde att vi var på en spårbunden utveckling mot något liberalt lyckorike.
Ja, vi har ju pratat om den svenska oförmågan att förstå när man tar avgörande steg.
Ja.
Plötsligt när det finns en samsyn mellan de politiska blocken så kan man plötsligt ramla ut i terrängen och hamna exakt var som helst.
Mm,
utan försvar, till exempel.
Mm.
Men när det gäller det där med att förstå vad det är man försvarar, så följer jag president Zelensky på Instagram och han är ju aktiv där flera gånger per dag. Eller inte han naturligtvis, men hans stab.
Mm.
Och inte bara på det egna språket, utan även på engelska. Ett utlägg varje dag är på engelska.
Mm.
Och en väldigt framträdande tråd i den väven, det är att det här kriget för Ukraina, också för resten av världen, i alla fall resten av Europa. Mm. Och jag tycker att den här kommunikationen som den här regeringen lyckas genomföra väldigt konsekvent, både i bild och i text och i närvaro, är liksom fascinerande. Den är så, om man ska prata om ett informationskrig, så är den här sidan så enormt skicklig i att berätta vilka värden man försvarar.
Mm.
Så på det sättet skulle jag vilja säga att nej, vi förstod nog sämre för 6 månader sedan vilka vi är, och kanske aningen lite bättre.
Ja, det är möjligt. Alltså, han fyller ju någon slags roll. Den påminner ju rätt mycket om Churchill under andra världskriget, när Storbritannien stod ensamma innan USA kom in i kriget. Det här var ju samma, så att säga, manus som Churchill följde. Ja. Det finns ju andra likheter som är lite intressanta också. Men Zelensky var ju inte särskilt populär i Ukraina innan kriget. Ganska misstrodd. Och det var ju många ukrainare som tyckte, ska vi verkligen ha en komiker som president? Mm. Och det där stämmer också lite grann överens med hur det var för Churchill. Han var ju inte särskilt högt hållen i det politiska etablissemanget i varje fall, när han tillträdde som premiärminister. Ja, förhoppas att det slutar på samma sätt också. Som för Churchill.
Ja.
Jag menar inte valförlust, utan jag menar att man vinner kriget.
Ja.
Mm. Men det får vi. Det blir för senare poddar. Vi får se om det händer någonting också obehagligt idag. För att det har ju förutspåtts det att Ryssland ska liksom markera för att det är den här självständighetsdagen och så. Att de kanske slår till mot det. Och det som kanske talar för i det här terrordåd, som man väl ändå kallar det för, mot dogerna i Ryssland som då de lastar på Ukraina, som jag antar de inte har gjort, för att det vore ingen poäng liksom.
Jag vet när Martin Krog skriver i Svenska Dagbladet idag att kriget har kommit till Moskva, så ja. Det är väl frågan om ifall det är någon rysk motståndsgrupp som har agerat, eller hur?
Alltså det som är konstigt är ju att de så snabbt talade om vem som hade gjort och hur det hade gått till. För att om FSB visste det så snabbt, så borde de ha vetat det så snabbt som de kunde haffa henne. Så att det finns ju någonting som är konstruerat med efterbörden till det här dåligt i varje fall. Sen så behöver inte det betyda någonting om hur det faktiskt gjordes.
Men hon undrar ju om inte det här attentatet var avsett för den här kvinnans pappa, dog en rådgivare till,
jo,
det till
Putin möjligt.
Egentligen, för att hon färdades i hans bil.
Ja.
Men det där
är också en konstig sak, för att då, eftersom FSB då påstår att det här var inte en automatutlös utan att den löses av, så borde man ju kunna, i sådana fall måste man ha övervakat bilen, då måste man ju sett att han satt i den. Så jag vet inte, det är mycket med det som är, och vi kommer nog säkert aldrig få veta det, för det är liksom ryssarna som sitter på en massa information. Men i varje fall så finns det väl en risk för att det blir någon slags, att man använder det som ursäkt för vd-eldning, attacker på något sätt.
Mm.
Alltså Lars Ångström, gamla ordförande i Svenska Fred, som jag blivit väldigt engagerad i det här. Den här striden nu, och som är helt tydlig med, han menar ju liksom att Ryssland måste förlora det här kriget, för att det här är, han skriver i en artikel som kommer upp på Fokus idag, just med anledning av att det är självständighetsdagen och halvårs minnet så att säga av början av den här konflikten, han skriver idag att det är ju det finns liksom inga alternativ till att väst måste så att säga vinna den här striden. Vi måste ta den här striden, och den här striden är, han skriver någonstans, och det tycker jag också är intressant eftersom han har haft en miljöpartistisk riksdagsman, att det här är en fråga som är till och med viktigare än klimathotet. Jag tycker det är ganska starka ord för att komma från en före detta miljöpartist och ordförande i Svenska Freds.
Men det kommer från en vettig person. Så
ja, han är en vettig person, just absolut. Det har han alltid varit.
Ja, det har han alltid varit energisk och mycket engagerad.
Vad händer annars då?
Ja, jag blev ju fascinerad av att slå upp Svenska Dagbladet, mitt husorgan, och upptäcka att det fanns i samma uppslag 3 artiklar om den Forsmarksbussen som hade då färdat MKDL och SD ut till Forsmark på ett studiebesök.
Tog inte L-taxi?
Och var det här då frågan om en kampanjbuss eller inte? Alltså det, jag vet inte. Kan man inte ta av sig de här närläsningsglasögonen någon gång ibland?
Men du vet ju vad det här handlar om. Det finns ju 2 partier som man inte kan, som alla tror nu kommer in, men som hänger lite grann på gärdsgården. Och därför pågår det en jättekampanj kring det här. Och Liberalerna är väldigt tacksamma eftersom de för kampanj mot sig själva jämt. Så att där behöver ju sossarna bara elda på lite grann. Men idag till exempel i DN på kultursidan så finns det ett helt uppslag med argumentation för varför man ska rösta på Miljöpartiet trots att man inte tycker som Miljöpartiet. Så att liksom den här kampanjen är på gång hela tiden nu. Ja. Liksom att få in Miljöpartiet, ut med Liberalerna eller tvärtom.
Ja.
Det finns också en liten tarm som jag tycker är ganska intressant på DNs kultur, som Malin Ullgren, deras mest hysteriska skribent, har skrivit en liten tarm i högerkanten. Där hon säger att det här valet står mellan de som vill väl och de som vill ha en fascistisk stat eller någonting ännu, eller något ännu värre.
Mm.
Och om det vore så, tycker jag, det förvånar mig lite grann att om det liksom är en sak som DNs kulturredaktion tycker verkar sant, att de gömmer en liten tarm i högerkanten, borde inte det vara en stor artikel om vi nu går mot fasciststat?
Jo, men det finns ju hysteritävlingen på DN är ju ganska avancerad.
Ja, det är klart.
Det finns ju fler huvudpersoner där.
Jo, det gör ju det faktiskt. Det är sant. Ja. Det är intressant. Sen ser de här mätningarna som kommer nu uppdateras varje förmiddag på SVT av Novus. Där ju Sverigedemokraterna har gått om Moderaterna, och det är också otroligt intressant. För att om det blir så, då är hela spelplanen förändrad.
Mm.
Alltså folk har frågat, var går gränsen för Moderaternas samarbete med Sverigedemokraterna? Och det är jag ganska säker på att gränsen går, om man ska vara lillebror till Sverigedemokraterna, då kommer Moderaterna inte att klara av det längre. Mm. Så att det här är liksom äntligen lite spänning, vi säger så.
Lite spänning på upploppet.
Ja.
Ja, jag vet, jag känner mig, jag går inte igång riktigt. Nej. Jag har läst en fantastisk bok som är väldigt ovanlig. Den heter Kärlek på svenska av en kvinna som heter Marit Kapla.
Mm.
Och den här är så fascinerande, för den bygger på en dokumentärfilm som med samma namn, Kärlek på svenska, som är gjord av Staffan Julén. Och saken är den att den här boken är är repliker ur filmen. Mm. Och utgjorda väldigt glest över sidor.
Så det är inte som en intervju eller en dialog. Nej, utan det är mer...
du får veta vem det är som pratar. Till
det ser ut som ett diktverk när du bläddrar i nästan.
Ja, Carl Gustav Wachtmeister, 69 år, berättar om kärleken i sitt liv. Eller en av kärlekarna.
Mm.
Och när du läser de här bara egentligen... replikerna, så får du en känsla av att du nästan ser filmen. Aha. Jag har aldrig varit med
om något liknande.
Jag har inte sett filmen, vilket jag skulle göra.
Då är det intressant. För då är det,
det är väldigt fascinerande. Jag undrar hur det kommer kännas att se filmen när man har läst vad personerna säger.
Ja.
Och sen är det ju alltid gripande när människor försöker formulera sig om kärleken, hur kärleken fungerar och
vad är det liksom, vad är definitionen av kärlek? Är den bredare än hur det handlar om för kärlek?
Ja.
Kärlek kan ju betyda väldigt mycket.
Det kan det vara. Baksidestexten. Ja. Kärleken har många ansikten.
Så där.
Förälskelsens berusning, vardagens omtanke och kanske ett liv i gemensam sträva fram till guldbröllopet och förbi.
Mm.
Men också sorgen i att bli lämnad, himmel och helvete i en destruktiv passion och förlusten när en älskad dör.
Mm.
Ja, nej, jag är fascinerad av den här boken, för det är en helt ny läsupplevelse. Och eftersom jag är väldigt intresserad av filmmanus, så är det här som essensen med... eller på ett sätt essensen, men så att säga, replikerna. Och så får du skapa bilderna själv.
Det är ganska modigt. För att, alltså det känns ju som om man beskriver boken bara. Så känns det lite grann som om det är en sån här uppenbar risk för magplask. Skriv om kärlek.
Ja, fast
kan landa vart som helst.
Man, egentligen är det ju inte skriven utan den
jag förstår, filmad. Men ändå. Men ja, jag förstår det, men ändå.
Den är filmad. Filmen om kärlek. Ja, svensk kärlek. Ja, jag kan säga att jag... sträckläst den.
Ja, så där.
Ja, där ser man.
Ja, det är bra. Jag håller fortfarande på, du vet vad jag håller på med.
Ja.
Jag hade lite för mycket att göra på sistone, så jag har fortfarande så där en 30 sidor kvar i del 2 av på spaning. Men jag fick ett läsarbrev häromdagen här. Det var någon som sa, det heter ju På span efter en tid som flytt. Det var en av våra lyssnare som skrev att hon alltid har propagerat för att det egentligen skulle vara översättas På span efter förlorad tid. Eller snarare en tid som flyttat, det är liksom lite för elegant. Och det tycker jag var ganska spännande.
Vad skulle det syfta på att förlora?
Ja, men alltså att flera olika saker egentligen. Vad är det vad han sa? Det är dubbeltidigt, det är bra. Nej, men det jag tror att... alltså flera saker egentligen. Alltså dels... Alltså den tid som flytt, det är ju, har ju en väldigt starkt nostalgisk är liksom. Förlorad tid är ju någonting annat egentligen. Det finns ju, där finns det ju någon slags ånger eller saknad.
Tid man
eller,
har slösat bort.
Ja, slösat bort, exakt. Det finns ju någonting annat där. Jag tycker det var ganska intressant. För jag vet inte, jag känner så här långt känner jag. Nu har jag ju ändå läst där, vad blir det, 800 sidor och sånt där. Jag känner ju inte att... Jag tycker inte att nostalgin är så bedövande. Alltså det är ju minnen. Och det finns ju...
Lindbloms te och Madeleine Kahn.
Ja, precis. Det händer ju liksom på sida 5 eller någonting. Mm. Så att det är liksom, men det finns ju minnen. Liksom. Eller det är ju det är. Men det är ju inte samma sak som nostalgi direkt, eller hur?
Nej, att det behöver det absolut inte vara. Nej. Det kan vara det.
Ja, nej, jag ska återkomma i ärendet.
Ja, jag märker att du är otroligt nyfiken på hur långt jag har hunnit med den heliga Birgitta.
Ja, men jag skäms ju framförallt. För jag sa ju liksom att du ska läsa Sven Stolpe. Och sen när vi letar
så är det lite uppfostrande.
Ja, jag vet det. Och sen när vi letar hyllorna här så det vi har är drottning Kristina och Jeanne d'Arc. Så nu fick jag lov att
beställa... Titta, kvinna som kvinna.
Ja, men jag fick ju lov att beställa heliga Birgitta igår. Nu, så den kommer. Men jag ber om ursäkt för det.
Ja, och jag är tacksam för att du beställde böckerna.
Ja.
Nej, jag tycker det är fascinerande. Det första jag läste handlade ju väldigt mycket, Dick Harrisons bok handlade väldigt mycket om Birgittas visioner.
Ja.
Och sen så gav jag mig på Birgitta Holm som har skrivit 1000 år av ögonblick, där hon skriver från den hela
Birgitta. Det är en bra titel.
Ja, det är en bra titel. Det är dubbeltydigt. Det är bra. Nej, men där skriver hon i början om Birgitta.
Mm.
Och eftersom Birgitta Holm är litteraturvetare så har hon... Och också intresserad av lite grann klass och kön och sådär.
Mm.
Så får man en...
Genus, karius och baktus.
Ja, lite grann. Mm. Alltså, man talar om betydelsen av Birgittas dragning till Maria, Jesu moder, och vikten av förlossningen, alltså att föda, att vara en födande människa. Och det är naturligtvis intressant. Sen hamnar jag hos...
Det där knyter jag an till det du sa förra gången också, om liksom att det här katolska perspektivet i det du hade läst ditintills saknades lite grann. Mm. Och det kan ju ha med det där att göra, för att katolicismen har en mycket mer framskjuten roll för jungfru Maria förstås.
Ja.
Ja,
precis. Och det är ju en av de saker som är väldigt intressant med katolicismen och aningen ointressant med protestantismen, frånvaron av kvinnor. Ja. Sen har jag hamnat hos Hjalmar Sundén, som ju är, eller var, religionspsykolog.
Mm.
Och hade sedan 67 den första professuren i det här ämnet.
Mm.
Och här försöker han hitta, eller hittar väl också, psykologiska infallsvinklar på hennes religiösa upplevelser.
Ja.
Och det är fascinerande också, man får ju kalla det den forskningsinsats som görs på många håll när det gäller Birgitta. Eftersom det finns så mycket skrivet material så försöker man hela tiden sätta in det i någon sorts begripligt sammanhang.
Ja.
Tyvärr kan jag säga, efter att ha läst de här tre böckerna och I spänd väntan på stolpe, så blir hon nästan ännu mer undflyende efter allt jag har läst. Alltså jag undrar...
Beror det på henne eller beror det på författarna?
Alltså jag tänkte precis nu bara att du sa att det påpekandet som Gray gjorde om att vi har så svårt att förstå oss själva. Vi kanske inte kan förstå en 1300-tals människa. Vi kanske inte kan det. Nu var hon väldigt speciell och hon hade visionerna och hon var starkt emotionell och utlevande och hade en klassmässig tillhörighet som gjorde att hon blev lyssnad till.
Ja.
Men vi kanske inte kan förstå vad som driver en person.
Det är väldigt svårt i alla fall. Du har nog rätt i det där, för att man kommer över vissa sådana gränser där man känner att personer verkar, ska vi säga, disparata eller svåra att hålla ihop eller irrationella. Och det där är ju alltid ett varningstecken. Det betyder ju antagligen att man har missat någonting. Att man inte har förstått hur något de tänker. Men det ska bli intressant att se när du är färdig med det här projektet. Om du har kommit närmare någonting.
Ja.
Tre annonser i DN idag.
För?
Från Saudiarabiens ambassad. De söker dels en landskapsarkitekt och skadedjurshanterare. Dels någon sån här allmän liksom, caretaker eller vaktmästare.
För verksamhet i Sverige?
Ja, det verkar som det. Till one of our facilities, tror jag. Visst blir man nyfiken. Saudiarabien söker folk för att ta hand om trädgård och skadedjur. Ska de flytta? Ska de bygga ut? Är det någon som har misskött sig? Alltså de byter ut rakt över... Eller så är det bara att de... Det gamla kontraktet till slut och att saudiarabiska lag tvingar dem att söka offentligt för nästa 5 år. Jag vet inte. Intressant.
Återstår att
jag se. Lägger bara den lilla tanke. Jag ska försöka ta reda på mera till nästa gång.
Jag gör det. Det är bra.
Ja, är vi nöjda med det?
Vi är det.
Ja, om det säger vi så.
Tack för
nu
idag.
Ska vi vänta på veden i nästa grej, va?
Ja, det måste vi också ha till vinter.
3 kubik. Vi har redan 3 kubik, men vi ska ha 3 till.
Det tycker jag låter som en plan.
Sen jävlar blir det eldat här.
Brasa.
Hej.
Hej.